Välkomna till Shiny-podden säsong 12 och det 15:e och sista avsnittet av Filmskolan. Så välkommen Måns.
Tackar.
Tackar.
Står vi här vid sista avsnittet.
Tårögda.
Ja, det har varit en hel termin med filmstudier och nu har du bara den sista hemtentan kvar. Att lämna in någon gång om några dagar och sen vänta på svaret på det och så är du klar med en termin, helt enkelt.
Första riktiga universitetsterminen för mig.
Ja.
Så, resa.
Ja, precis. Vi går lite händelserna förväg, men gratulerar i förskott här nu då. Så länge den här hemtentamen blir att du löser den. Vad var det sista ni skulle göra i den här rundan? Tentamässigt.
Det är 4 lite kortare frågor om olika filmer. Extremt alltså riktade frågor, man ska säga, väldigt uppstyrda. Det var så här, prata om de här två filmerna i relation till det här och ha med den här och den här texten.
Okay.
Så att jag behöver inte tänka någonting, jag behöver bara skriva.
Men ni, det är inte faktafrågor, utan ni ska skriva en text på en visst antal ord och så för varje fråga.
Ja, men precis. Men det är alltså, jag vet inte, det, vad det verkar så är det inte alls öppet för någon egen... läsning på något sätt. Som förra tentan som var helt öppen liksom. Den här är lite mer styrt.
Ja, men ändå kanske ett sätt för dem att bedöma om ni har hängt med.
Ja, verkligen. Ja. Exakt. Okay. Ganska skönt också att behöva tänka ut vad man ska skriva.
Ja. Okej, men idag har vi då de två sista filmerna som ni såg i sista veckan innan hemtentan lämnades ut. Och sen så ska vi wrap it up här hela säsongen. Och då har vi sagt att vi ska producera varsin topp 5-lista. Så vi återkommer till den efter vi har pratat om de två sista filmerna. Och så kör vi det då som en liten celebrate den här poddsäsongen.
Precis.
Så vilka filmer är det vi ska prata om idag?
Gillian från... vet inte. 87.
Ja, men och från Mali tror jag i Afrika.
Precis.
Ja.
Och sen Eat, Drink, Man, Woman från 94, en Ang Lee-film.
Just det. Den sista filmen är den yngsta filmen vi kommer att ha sett och den är från 94.
Mm.
Så det är ändå nästan 30 år sedan.
Ja, modernt.
Ja, precis. Så, men vi börjar kasta oss in här så har vi lite mer tid över för vår avslutning sen med våra topp 5-listor. Så Jelen då, vad har du att säga om den då? Fanns det något ämne ni diskuterade i skolan? Eller?
Jag måste, som är förlagat till det, jag har varit förkyld hela den veckan. Så jag har inte sett dem på bion, jag har inte varit på föreläsningen heller. Så jag har inte koll på...
Ursta, du har lagat hemma och var sjuk. Och...
Ja, exakt. Jag har varit ganska utslagen faktiskt. Men, och det var också, jag såg en svindålig kopia av den här filmen.
Ja.
Med jättedålig textning.
Ja.
Så det var en miss, typ. Men vi pratade om någon så här... det var afrikansk film.
Typ, ja.
Gissar jag.
Fjärde världens film, eller fjärde film.
Fjärde vågen, något sånt. Så jag såg den här hemma och... det var väl ingen höjdarupplevelse, tyckte jag.
Okej. Okay. Du gillar den inte alls, eller?
Nej.
Nej.
Den var riktigt... Jag är ju typ helt säker på att det var för att omständigheterna var så dåliga.
Ja.
Att jag var förkyld och jag knappt fattade någonting för textningen var dålig och så.
Ja.
Så att jag kanske får ge den en till chans någon gång.
Ja.
Exakt. Nej, men jag vet inte, jag tycker inte att den här... Den gav mig typ ingenting alls, känner jag. Och för det var väldigt konstigt. Det märktes att den engelska textningen var liksom extremt nedkortad. Det var liksom som sammanfattning av filmen. Det var liksom som... De pratade i liksom 15 sekunder och så var det fyra ord i den engelska textningen. Så jag tror att jag missade liksom hela filmen egentligen. Jag vet, det är som att jag läste en synopsis av alltså av plotten ungefär.
Ja.
Så det var ju lite synd.
Så det blev inte något extra value när det är dialog och vad de sa och sådana saker, utan du fick bara försöka förstå ungefär vad som hände.
Ja, precis. Jag läste lite runt omkring, men jag tycker det var ganska cool i världen och i hur den var gjord.
Mm.
I vissa delar i alla fall.
Mm.
Och sen var det ju verkligen, de där coola bitarna var ganska utspädda med ganska tråkiga, meningslösa delar när de bara var, kändes det som.
Ja, alltså,
men det var ju för att jag inte fattade vad de sa då.
Nej, precis.
Kanske.
Men då har jag nog en lite bättre upplevelse av filmen.
Mm.
Bättre uppskattning kanske också av den då, än så länge. Jag hade också strul först. Första kopian som jag fick tag på var det också strul med textningen. Och det är ju liksom, de pratar ju några lokala språk, två olika språk tror jag, som är helt omöjligt att förstå. Man känner inte ens igen några ord eller någonting. Jag menar, de flesta är västeuropeiska språk, inklusive, jag menar, franska har jag ju läst lite, men tyska och spanska och italienska som jag inte har läst i skolan, så kan man ändå förstå ledord som gör att man kan mappa till en textning och se att den ligger på rätt plats och att det verkar stämma och sådana saker. Man känner igen vissa ord. Det räcker liksom. Här förstår man inte ett enda ord och jag kunde inte ens känna igen någon sån namn till varandra. Så att det var liksom uttal och språk i sig var ju svårt. Men sen den andra filen, versionen som jag fick tag på, där var det mycket bättre, så då funkade det hyfsat bra. Det är ju, synopsis är lite kort, att det är en vuxen son. Ja, den är från Mali har jag för mig att det var. Det kanske är fel, men jag tror att det var det. Jag vet inte om du kan konfirmera
det. Jo, men det låter... Ja. Sant, utspela sig för...
Det är västra Afrika väl någonstans.
Ja, det är det väl.
Och det är i alla fall en vuxen son som han och hans mamma bor i någon by. Och pappan är någonstans annanstans. Och pappan är då någon magiker. Och han har fått för sig att sonen har snott någonting. Allting är lite oklart. Ja, det kanske man skulle kunna förstå mer om man hade haft en perfekt textning och så. Allting, men så pappan är på väg för att ta ihjäl sin son. Och sonen behöver be sig... iväg för att söka hjälp hos sin farbror. För att det verkar som att de manliga snubbarna i den här familjen är magiker allihopa. För att få hjälp då med detta. Och han, den här unga killen som är runt 20-årsåldern ungefär, ser ut som. Han är otroligt vacker för övrigt.
Ja,
har du märkt det?
Ja, verkligen. Ja. Extremt stilig.
Ja, verkligen. Och lång och rakryggad. Mm. Och liksom rörde sig som... en stolt människa, ja, inte verkligen. Liksom så här som en del som är väldigt långa kan gå lite så här nedsjunkna för att inte sticka ut för mycket. Men han är också magiker av något slag. Han kunde också fixa dona. Och filmen bygger ju inte på massor med specialeffekter, utan det är mer så att de bara säger till varandra att det finns magi och sen så är det så i filmen. Det är liksom, det klipper bort och man får liksom tänka sig i huvudet och såna här saker, så att den är inte superavancerad så, men, ja, men det är det som är handlingen. Alltså. Mm. Han ska bara försöka överleva när pappan till slut då kommer ikapp honom eller fångar in honom och allt det, så blir det någon form av uppgörelse i slutet.
Exakt, en sån här western showdown i öknen.
Ja, men exakt. Det är ändå många referenser som jag fick till det här när jag såg filmen, det här spaghetti westerns. Ja. För det är mycket öknen, det är mycket sand, det är mycket damm och det är liksom de här... antagonisterna mot varandra som liksom envig och utmanar varandra och lite den här typen av värld.
Mm.
Det är kul med. Att du också tänkte på det. Sen skulle jag säga att jag tycker att fotot var ganska häftigt. Jag tycker det var väldigt härligt foto, mycket varma färger i liksom på typ, det var inte riktigt savann, det var snarare blandning av savann och öken. Det var som ett mellanting, va? Väldigt sandigt överallt.
Ja,
det fanns inte så mycket vatten.
Nej.
Och så var det väldigt varma färger. Det var så här solnedgångar och sånt. Och liksom olika träd i motljus och sådana saker som var jätteschysst fotat, tyckte jag.
Ja, men det kan jag hålla med om faktiskt. Det var, det var snyggt.
Var jag mer... jag har inte jättemycket att filosofera runt handlingen. Jag bara tycker att det liksom var spännande att se en film från ett helt annat filmland som hade en sån här, ja, i någon mening en genrefilm då, eftersom det var de här magikerna det handlade om, men det stod också i förtexten och sådär att det här var ju som gamla sägnen som har funnits i många, många tusen år. Som finns i de här kulturerna då. Och det var ju liksom två folk mot varandra, så det fanns ju två språk tydligen som de pratade, har jag läst på internet. Men vid sidan av Spaghetti Western så var det två andra referenser från populärkulturen som jag snappade upp. Och det ena är ju, nu är det ju Shining-podden här, och det är ju fortsättningen på det som vi en gång i tiden började. Det är ju Buffy-podden, jag och Johan. Och det finns ett avsnitt som heter Restless, som är när Buffy är ute i öknen och träffar sina tidigare slayers. De här. Det är ju en slayer i varje generation. Nu har inte du sett det, så du vet inte. Men vissa av lyssnarna kanske kan sin Buffy. Och det påminner ganska mycket om den här när hon går tillbaka i tiden längre och längre bort och kommer till liksom tusentals år bak i tiden och träffar en slayer. Så det påminner om det i alla fall. Det får räcka så. Jag går inte in på mer detaljer. Sen en annan film som jag också tyckte påminner lite om det här, och det är mycket mer modernt. Dave Lowry, så är det väl som han heter, om jag inte blandar ihop det. Men det är den här The Green Knight som kom här för typ 2 år sedan. Något sånt. Har du sett?
Nej.
Nej. Bygger ju på en karaktärer från Arthur kring det runda bordet. Vad heter det? Riddarna kring det runda bordet och kung Arthur. Den sagan och legenden. Och så är det en väldigt spacad och flummig version av den här moderna filmen. Den är ju flera av oss här som poddar om bästa filmerna per år i Shining-podden special. Carl och Niklas, tror jag, båda hade de där väldigt högt upp på sina årslistor. Skumt
att jag har missat den helt.
Den är en tripp, kan man säga.
Ja, vad nice.
Och kanske mycket mer intressant än den här, om man ska vara helt ärlig. Men jag tyckte ändå att det fanns element i den här filmen som ändå triggade det minnet liksom, till den filmen.
Ja, men nice.
Okay.
Jag fattade inte varför han var på äventyr, sonen. Riktigt. Nej. Jag missade det, men nu när jag hörde det var en ganska coolt scenario ändå. Och jag tycker ändå att den här världen var häftig, att dels att fotot var snyggt liksom, att det var coolt att se det där liksom. Annan värld, annan kultur liksom.
Ja.
Men också det, liksom, som du säger, det här med att magin inte var så explicit. Det tyckte jag också var härligt, att det var lite mer det kändes som en del av världen bara, utan att de behövde visa upp det så mycket. Och sen så var det väl egentligen kanske tekniska.
Ja, eller så ett bra sätt att hantera att det här är liksom legender och sägnen och liksom en slags historia som de kanske bär på och berättar om. Och då tyckte jag det passade in på något sätt.
Ja, men exakt. Det kändes lite som att man fick den berättad för sig. Jag tyckte det var så den här konstiga stocken som det var två. Pappan hade två snubbar som bar runt på en stor pinne hela tiden. Jag fattade inte förrän precis i slutet vad fan det var för jättekonstigt. Först använde de den som en murbräcka för att komma in i ett hus. Men det var ju liksom, den pekade mot sonen. Liksom, den ledde dem till sonen. Och de så här stapplade runt som att den liksom styrde dem. Helt och det tyckte jag var ganska härlig, kul återkommande grej. Liksom.
Ja.
Den tyckte jag, den var nice. Och sen så det här, alltså slutet, från och med att pappan och sonen träffas. Det tyckte jag var svincoolt hela vägen liksom. Det var häftigt. De har någon slags
själva klimax på hela Chase-storyn.
Precis, och de träffas och pratar lite och blir till ett lejon och en elefant, eller vad var det? Något sånt. Det liksom det dissolvar, så blir de liksom ganska coolt.
Lite
det
är någon oklart, slags, exakt. Inte riktigt ihåg exakt men det, hur det föll ut.
Implikation, och sen så står de där med varsin stav, och då är det ju att man får se någon slags ljussken som är någon slags magi, och sen blir de varsina strutsägg.
Ja. Typ. Återfödda.
Roligt.
Nej, men dödas inte pappan ändå? På
jo, jag tror det, men exakt, jag fattade inte riktigt. Nej, jag tyckte det bara var cool grej. Det kändes som så här. Alltså, utan att fatta storyn så kändes det nästan avantgardistiskt hela filmen liksom.
Jag håller med, för att nu var det ju en kanske 2 veckor sedan jag såg den ungefär, så jag kommer inte riktigt ihåg exakt hur slutfighten tog slut. på något sätt kändes det som att det var, som du säger, det är väldigt mycket skumma intryck. Mm. Och det känns inte heller som det viktiga i hela egentligen.
Nej, visst.
Det blev, jag kan inte riktigt se framför mig de sista scenerna nu. Så, oj, oj. Nej, men så att, det var inte en film som så att säga, satte sig i minnes, ramminnet så här, direkt så, i översta nivån. Men
verkligen aspekter av den tyckte jag var nice.
Ja, och de hade till exempel så att han kunde starta eld lite så här, när han ville. Och det var ju enkelt att de... Han gjorde någonting och sen så blev det eld. Ja. Så det var ju, hade de ju gjort ganska bra i filmen. Men det andra var ju att han kunde få folk att frysa, att inte, alltså bli förstelnade som inte kunde röra sig. Och det var också mer att han bara liksom tittade på dem eller visade något med handen. Och sen så
stod de still.
Stod de still då. Ja. Så att det var också så här att man fick bara köpa in på det här som ingick i filmen.
Mm. Ja, just, men jag tycker den här, när de hade någon slags drabbning med... olika soldater, det tyckte jag också var häftigt. Det kom liksom två klaner eller något som kom ridandes mot varandra. Och sen så stod de och tryckte sina pannor mot varandra tills en vann. Och då tog han som förlorade livet av sig.
Ja,
och då var det liksom uppgjort.
Den scenen kommer jag ihåg väl, därför att det var så himla weird.
Ja.
Men det var ju liksom en fiende som kom, och alla de hade ju målat ansikte, va?
Ja, i olika färger. Det tyckte jag var häftigt också.
Ja, men man såg också vem som var vem därmed. Och sen blev det någon form av envig, va? Som att liksom, om vi vinner den här envigen, då får vi ta över en del av ert land ungefär. Ja. Och trycka undan de andra. Så att det var lite så här som två ledargestalter i ungdomsgäng som ska göra liksom upp om det. Och sen så var det så här, man förstod inte riktigt vad som hände när de stod med panna mot varandra.
Nej, verkligen.
Jag tror att det var så att det fanns ju två streck i sanden, eller i sanden, och det gällde att trycka bort den andra, bortanför strecket, på utsidan av banan så att säga.
Ja, precis, någon slags motsatt sån där dragkamp liksom.
Ja, precis. Att pusha istället.
Exakt.
Som en brottning helt enkelt. Ja. Om du brottas ut så har den andra kommit utanför ringen, så har den förlorat liksom, den omgången. Så att, och så hände det och så gick alla. Och så tänkte, det var ju weird. Men då, han som var kvar då, alltså, han som har förlorat. Det som stod i mitten mellan dem när de startade, det var då den här kniven visade sig i sanden. Tog jag upp den och så skar han upp magen.
Ja, men, exakt.
Det var ju också lite så här överraskande.
Ja, exakt. Men jag tycker det var en cool scen. Liksom.
Ja.
Det känns som att man skulle kunna pussla ihop någon slags compilation av bara häftiga bitar av den här filmen.
Ja.
Och göra det mer som en så här formuppvisning typ.
Bra. Ja, nej, nu har jag ingenting mer att säga om den här.
Nej.
Så vad ger du sån här film för betyg då? Du är dålig titt då?
Ja, exakt. Upplevelse. Det är väl inte rättvist, men det är en etta för att jag inte fattar någonting.
Ändå. Ja. Nej, men det är så det blir då. Man får en dålig version och allting. Nej, men jag tyckte ändå att den hade lite mer att ge. Så att jag sätter 2 av 5. 2 av 5 på den.
Ja. All right. Exakt. Nästa film vi såg.
Ja, och då är det sista filmen i hela filmskolan.
Just det. Mm. Högtidligt.
Ja.
Var Eat, Drink, Man, Woman.
Mm.
Från 94.
Sällsamt namn ändå.
Ja, jag tyckte det var väldigt udda innan jag såg filmen. Ja, exakt.
Det är ju en kinesisk titel och de pratar kinesiska.
Mm.
Också problematik runt textningen i mitt fall.
Jaha.
Inte helt idealiskt, speciellt i början, men sen så... rättade till sig på något sätt. Eller så var det att det var väldigt mycket dialog efter. Först var det väl tyst i jättelång tid med förtexterna och han stod och lagade mat där. Men sen det var väldigt, väldigt mycket prat om man skulle etablera massa grejer och jag hängde inte alls med på vem som var vem.
Nej.
Vem som var släkt med vem och vem av döttrarna var äldst och varför kallade den här lilla flickan honom för morfar. Det visade sig senare att det bara var sånt där nickname för att det var ju väninnans dotter som tyckte att han var morfar då. Låtsas morfar liksom.
Ja, men precis. Men jag håller med, jag tycker att de här liksom, förhållandena och vem som var liksom, vem som bråkade med vem och vad, alltså det tyckte jag var ganska svårt att hänga med
rörigt.
Ganska länge, men sen så i slutet så fattade jag lite att det inte riktigt spelade så stor roll.
Ja, men plus att man också förstod hur alla relationer, det var en ganska lång film, va? Det var drygt 2 timmar. Så man hann ju reda ut allt det där.
Ja,
men har vi någon synopsis? Vad handlar den här filmen om egentligen?
Det handlar om det är väl mest pappan som är i fokus. En kock.
Vi kanske ska ha varsin synopsis.
Ja, det kan vi.
Säg hur du uppfattar filmen.
En kock med 3 döttrar lagar mat för dem och de är ganska otacksamma, kan man tycka. Och
ja, de är vuxna och bor hemma.
De är vuxna och bor hemma och vill typ vara självständiga.
Ja.
Och de pratar, ja. Ja. Jag vet inte.
Ja. Men var det liksom, bra? Var det en bra film då?
Ja, jag tyckte den var bra.
Ja.
Jag blev aldrig riktigt så greppad av... Jag kanske bara inte
alltså,
fattade.
Gripen, eller?
Ja, gripen. Men liksom, alltså, av dramatiken. Liksom. Ja. Alltså, jag kom inte in... Jag fattade inte vad jag skulle bry mig om riktigt.
Nej, jag håller med. Alltså, det tog väldigt lång tid innan jag blev intresserad av filmen.
Mm.
Och det var ju en svaghet då. Eftersom jag inte riktigt trodde att Ang Lee skulle leverera... Det kändes som att den var väldigt bra mot slutet, tyckte jag.
Ja, verkligen. Det håller jag med om. Den växte liksom, verkligen. Så alltså, jag tycker den var så pass snygg och fin. Och så här, när han lagade de här måltiderna och serverade dem. Så det tyckte jag var så häftigt att det höll mig ändå engagerad.
Mm.
Nog, liksom. Jag tyckte inte det var jobbigt att fortsätta kolla på den. Mm. Det tog liksom inte emot någon gång.
Ja.
Även fast jag inte riktigt fattade typ.
Nej, alltså det är alltid ett utmaning nu för tiden när man ser film hemma i filmrummet här då. Det är ju liksom att om man blir för splittrad och för rastlös och uttråkad så är det lätt att mobilen kommer upp och man börjar surfa på den. Så att det måste nästan börja lära sig att vara mer disciplinerad och lägga bort den i sovrummet och stänga av den och sådär faktiskt. Nej, men jag, som jag ser filmen så tyckte jag att den faktiskt hade väldigt fin story.
Mm.
Det är den här duktiga, nästan i princip stjärnkocken då, som är på ålderns höst med tre vuxna döttrar, alla bor hemma. Och det är väldigt tydligt att det är så viktigt att få barnen gifta och flytta iväg. Liksom. Det ligger under ytan i hela filmen. Liksom. Att då har man lyckats liksom, om barnen gifter sig. Och hans fru då, döttrarnas mamma, är ju gått ur tiden för ganska många år sedan, får man känsla av. Eller rättare sagt, de säger till och med att hon, mellandottern, var väl bara några få år när det hände. Va? Så för mig är egentligen mellandottern huvudpersonen i hela filmen. För att hon är ju den som det så att säga den dramatiska utvecklingen berör. Hon är den som vill flytta hemifrån mest. Hon är nästan panik att vilja flytta därifrån. Hon känner sig totalt osedd och obra behandlad. Och framförallt av sin far. Och det visar sig senare i filmen då att hon är ju jätteduktig på att laga mat.
Mm.
Men hon får ju aldrig laga mat i hans kök.
Nej.
Så han har ju blockat henne totalt för det som hon skulle ha gjort i livet. Istället har han liksom krävt att hon ska plugga till juristen och liknande, eller ekonomi, så hon blivit någon slags middle management på något flygbolag, kinesiskt flygbolag, och gör karriär, för att hon jobbar ju hjärnet då för att få ihop pengar så hon kan flytta hemifrån. Och de andra två är lite mer laid back, eller har olika issues, men av olika skäl så är de mer okej med att bo hemma.
Mm.
Och sen så fortlöper ju filmen och de andra två döttrarna är ju de som flyttar hemifrån.
Just det.
Bara helt slumpmässigt och helt jätteplötsligt och jättefort. I båda fallen för att de har träffat boyfriends och någon blir gravid och någon ska flytta och sådär. Så att den här, hon som är mellansyster som skulle ha flyttat först av alla enligt filmens inledning då hade hon ju redan signat ett kontrakt då, men så följer det igenom. Det blev ingen bra med den lägenheten. Det är hon som blir kvar och under hela filmen har då den äldre, alltså pappan då, den gamla kocken, trots att han fortsätter hjälpa sina kollegor och är någon slags överkuck över en jättestort hotells jättestora kök med massor med såna här kockar i, så har han då förlorat smaklökarna. Mm. Och det är väl liksom säkerligen någon symbolik runt det här då med åldern och liksom, och han har tappat stinget, han har tappat glöden för det här jobbet. Man får lite en känsla av att när han laga mat så här, i början av filmen och så är det lite så här mekaniskt och det är lite frenetiskt också. Han håller på med alla dessa till sin söndagsmiddag och han kastar upp fisken och han skär och han grejar och sen nästa.
Han går ut och bygger en eld i någon tunna i trädgården och börjar grilla en sak och så liksom, det är väldigt...
Ja, men och så det är klippt, om du kommer ihåg att det är klippt så som att man får nästan inte tid att hämta andan.
Utan
det, så han har liksom tappat glöden och sen då i slutet så... När han då har flyttat iväg från huset och sålt det så är det ju den här mellandottern då som har köper föräldrarnas hus. Så hon får ju, hon är ju kvar där och hon får ju laga mat i det här köket till slut. Och bjuder ju då i sin tur hem sin far på söndagsmiddag. Det är sista scenen. Och då så känner han ju smak igen plötsligt.
Just det.
Och det tycker jag känns som, det är hela filmens poäng det här. Hans och hennes relation och hennes, deras gemensamma kompetens i att laga mat. Och när hon lagar maten till den söndagsmiddagen när hon äger huset och så. Du, hon har städat ut och det är helt rent helt plötsligt och inte lika så här överfyllt med prylar. Då ser man att hon verkligen liksom njuter av det där. Det känns som hon har hittat hem liksom. Så jag tycker det var ett väldigt vackert slut. Väldigt, väldigt, väldigt fint slut.
Ja.
Så att jag var väldigt rörd av det. Men tyvärr var det liksom ganska rörig film ganska länge som man inte riktigt såg de här poängen.
Ja, jag känner det nu. Att jag, det kanske också var för att jag var ganska förkyld, men jag hängde inte med. Det känns som att jag missat en del av... Jag fattade liksom den där kärnfulla med pappan och dottern, men jag trodde att hon var typ... Jag har ingen aning. Jag var ganska lost hela tiden fram. Jag fattade typ inte så att hon hade köpt det huset, helt ärligt. Så jag fattade liksom inte slutscenen.
Nej, alltså hennes lägenhet, du vet, som hon hade köpt.
Ja, exakt, det var ju en scam.
Det blev ju lurendrejeri, ja. Och det huset fanns ju inte ens den lägenheten till slut. Jo då, så var det. Jag är tämligen säker på att det var så. Så får väl våra lyssnare gå in på Fripps filmrevyer och kommentera om jag har missuppfattat det. Jag var ju inte förkyld i varje fall.
Nej.
Men... när hon säger det, hon har ju någon fling med den här duktiga förhandlaren på hennes jobb på flygbolaget. Och jag tror att det är med honom hon pratar om, jag inte missminner mig. Men vid något tillfälle så nämner hon det att hon ville bli kock egentligen, men hon fick aldrig för sig.
Ja, hon lagar mat i honom i sin lägenhet och lagar värsta.
Ja, hon har liksom inga...
Massa olika grejer, hon tycker det är jättegott.
Ja, det är då.
Och hon får inte ändå laga mat, exakt.
Men det är också mycket sämre kök hon gör det. Sen får hon ju ta över pappas kök och då är det ju ännu bättre.
Ja, precis. Ja, men verkligen, det är ju någon slags symbolik liksom, för det där.
Det är, Ang Lee är ju bra. Alltså, han har gjort en hel del bra filmer. Men Brokeback Mountain är ju jättekänd. Mm. Jag har faktiskt aldrig sett den. Har du sett den, Rackard?
Ja, den har
sett. Är den bra?
Den är bra. Den är ju ganska... Det är en feel bad film tycker jag.
Ja, det har jag förstått det. Det har aldrig blivit av, just med tanke på att man vet vad det, liksom, att det är feel bad och så har det aldrig blivit av att man har klackarna i taket fredag kväll efter en lång vecka på jobbet.
Exakt. Nej, men jag tycker sådana filmer är lite svåra också. Att, liksom, det måste finnas något mer.
Ja.
Nej, men
hans mest kända är ju Crouching Tiger, Hidden Dragon ändå. Den är ju fantastisk. Den är från 2000 eller något sånt där. Har du sett den?
Inte sett.
Då får den vara med på Filmtime med Monster. Ja,
precis. Nej, men den här... Han sa ju att anledningen... Han hade ju någon anledning till att hon inte fick använda köket. För att hon skulle... Inte... Jag vet inte, men det var ju något... Alltså, det kändes också symboliskt. Liksom, att hon skulle inte begränsas av att vara fast i det där... Liksom kock, alltså, eller vet du, restaurangköket liksom, utan hon skulle bli en riktig människa som kunde laga riktig mat liksom. Eller det var någonting sånt som kändes också. Ja,
han valde bort sin egen karriär för sin dotter för att han tyckte inte att det var tillräckligt bra eller något sånt där.
Exakt.
Men så var hon det olycklig istället i sitt, i sitt av föräldern valda yrkesval eller karriär. Nej, så att Jag tyckte inte att pappan var speciellt skön dude. Jag vet inte om han skulle vara det. För att han var liksom en sån tyngdpunkt i hela filmen. Ända fram tills man insåg att det var mellandottern som var huvudpersonen. Eftersom det är hon som hade den här protagonistens resa, känns det.
Ja, exakt. Nej, men jag håller med. Han var ju, men det känns som att han hade ju liksom... Han hade hjärtat på rätt plats.
Han var väl god.
Han ville ju väl.
Han var inte så ond. Han var inte evil.
Exakt.
Men han var inte skön heller. Och jag vet inte om han skulle verka vara det. För du vet, han hade ju sin gamla polare. De var ju båda väldigt gamla. Och den andra dog ju då av någon hjärtinfarkt. Men, och de skulle ha så här skön style med varandra. Och så här. Men jag fick aldrig liksom... Jag tyckte inte att Ang Lee lyckades få mig med på banan. Och tycka att den pappan var en skön dude.
Nej, ja... Jag tror ändå, jag tyckte han var ganska, den där hans kockkompis, eller vad fan det nu var. Det var ju väl en ganska fin relation. Han dog sen, eller hur fan var det? Det känns som att jag typ...
Ja, du satt och snörvlade där.
Ja, det var lite tucken,
de hade ju jobbat länge ihop och han var ju liksom någon form av överkucko i det här jättegigantiska köket. Och så hade de en stor bröllopsfest för någon generalens dotter. Så alla var livrädda för att antagligen åka finkan eller åka till Gulag eller avrättas eller vad man nu blev i Kina på den här tiden. Och då fick ju den här vår huvudperson liksom rycka in där trots att han var ledig. Mm. Men då fick han en känsla av att hans polare var den som var liksom chef över allting där. Och nu kom vår huvudperson in och var ännu ett snäpp högre chef. Ja. Och bestämde om massa grejer, för det blev ju fel i... De byggde de här rätterna och något hade blivit fel. Så då fick han göra en audible mitt i och så ta bollen på halvvolley liksom och ändra. Och så blev det bra sen. Du vet, den här svettiga, livrädda hovmästaren som stod och tittade på generalen för att se om det smakar bra eller inte. Exakt. Var ganska härlig scen.
Ja, det håller jag med.
Ja. Men den snubben fick ju en hjärtinfarkt. Och de rusade honom till... sjukhuset och sen kom han tillbaka till köket och alla såhär, åh vad bra att du är.
Ja, just det.
Och så satt han sig bara ner direkt efter att han kommit från sjukhuset och dog på fläcken. Ganska överraskande scen, men väldigt odramatiskt, väldigt underspelad. Det var bara så. Sen var det klippt till någon dag senare och alla visste om att han hade gått ut tiden ungefär och de gick till begravningen och så.
Ja, men nu blir jag på mig. Det känns som att du har ett väldigt grötigt minne av den här filmen. Men jag tycker den var väldigt fin. Jag tycker det var han och den här kocken, jag tycker att de hade en fin relation. Jag kände att pappan var ganska rar egentligen. Och att det här osköna känns ändå realistiskt till viss del. Att han hade sina tre vuxna döttrar och de alla var bara trötta på varandra typ.
Ja.
Och bara var bråkiga.
Och jävlarna ska ut.
Ja, exakt. Och då liksom, så det kändes ändå...
Ja, de var lite ungefär i din ålder också.
Ja, exakt.
Ni är också tre.
Ja, precis. Det jag minns mest från det var ju när första söndagsmiddagen tror jag det var.
Ja.
Och mellandottern hade någon liksom pyttekritik om alla rätterna. Alltså, borde mer av det här. Ja. Det var för lite det här.
Ja.
Och sen sista scenen. Så han exakt liksom, likadan kritik alltså, om henne.
Ja, för mycket ginger.
Mm.
Vad heter det? Ingefära.
Exakt.
Du har för mycket ingefära i din soppa.
Ja,
men
precis.
Jag nästan kunde helt plötsligt upptäcka.
Exakt, de båda liksom får exakt samma förståelse för varandra exakt samtidigt. Ja, det tyckte jag var extremt fint.
Det är den här eviga sanningen att man ärver alla sina olater från sina föräldrar. Ja. Och man kan aldrig komma ifrån det. Man tänker alltid när man är yngre att man ska inte bli som föräldrarna när man blir stor. Men sen är man exakt
likadant. Blir man exakt som, men exakt, det tyckte jag var väldigt fint. Och så här, ganska... fint sätt att framställa det på också. Det var ett bra liksom, verktyg för den.
Nej, men alltså det, symboliken. Då när vi ser första söndagsmiddagen, för det är då familjen ska sitta ner och han gör ju absurda mängder mat.
Ja, så verkligen.
Det räcker ju liksom.
Var tar den vägen sen?
Verkligen. Ja, kastas det eller?
Nej, men man såg
det hanteras inte av filmen.
De la det i plastbyttor, såg man ju.
Ja.
Och liksom la det i kylen. Så de måste ju äta det där resten av veckan. Liksom.
Det var... lunchlåda dagen efter.
Precis.
Ja, men sen så det intressanta är ju att vi ser ju redan i första scenen där då att det är hon, mellandottern, som att hon är duktig på mat. Det förstår vi inte då. Då tror man att hon bara är typ sur på pappan.
Ja, exakt.
Först så trodde jag ju att det var ett ben i fisken som hon störde sig på, men jag tror att hon sa inte det till pappan. Det första hon hittade, hon tog ut ett ben ur munnen. Mm. Så här. Men det sa hon ju inte. Det var antagligen så stort fel som vi liksom inte förnedra honom.
Nej.
Men sen sa hon ju vissa andra saker som hon tyckte att man kunde kanske göra lite. Men nu i efterhand, när man sett hela filmen, så förstår man att hon hade sina skills där. Mm. Och att han inte ville acceptera det. Kunde inte se det. Eller ta emot det. Kunde inte hantera att hon var duktig på det. Som var hans ämne.
Mm.
Vilket då är väldigt trist. Men en väldigt generell problematik, gissar jag, runt om i världen i många sammanhang.
Absolut, men väldigt fint slut ju. Att de båda...
Ja, sen två andra roliga grejer. Dels var ju då den här äldsta dotterns bästis från skolan hade då skilt sig och hade en liten flicka som var 6-7 år som gick i skolan. Och de bodde ju nära varandra. Och att den här mannen då, pappan, den gamla här mannen som är typ 75 år eller 70 år eller något sånt där i filmen, att han fixade så att han lagade lyxmat till den här lilla flickan som han gick med till skolan varje dag.
Ja.
Så hon slapp äta sin egen mammas jättedåliga mat. Och Det var så himla roligt tyckte jag. Och den här lilla flickan och han, de hade ju, där var det en väldigt trevlig relation. Mm. Det var lite som att, du vet, personer som kanske inte är the best version of themselves med sina egna barn, men sen när de blir en generation ner sen, ja, då liksom tar de hand om barnbarnen mycket mer och är liksom mycket mer välkomnande och mer tillåtande på något sätt. Den aspekten fanns där, tycker jag, väldigt tydligt. Och det var ju så roligt också för att den andra jätteroliga scenen som jag var helt chockad över, det var ju den näst sista söndagsmiddagen. När han hade gjort maten och bjöd in alla, och det var de här två äldsta och yngsta med sina pojkvänner.
De
som skulle flytta iväg. Exakt, eller hade redan flyttat.
Men de var jättemånga runt det runda bordet där.
Ja, och så just var det mellan dottern, för vår huvudperson, och sen var det då granntjejen och den lilla flickan, och så var det då grannkvinnans mamma som var då i samma generation som vår huvudperson. Du vet, den gubben. Och hon hade flyttat hem från USA och hela den här historien. Hon var så... Hon var ganska störig och jobbig. Mm. Äldre dam.
Ja, verkligen.
Och satt och rökte hela tiden. Och han satt och hostade. Du vet, så störde honom som fan. Den äldre damen ville ju liksom... Hon raggade ju på vår pappan, den äldre mannen. Men då ska han ju helt plötsligt ställa sig upp och så han hålla ett tal eller sådär och säga, ja, och nu ska jag ju gifta mig. Och sen så är det med den här yngre kvinnan.
Ja, just det,
grannkvinnan som är lika gammal som hans äldsta dotter.
Just det.
Och det liksom kommer som en total överraskning för mig som åskådare.
Ja, verkligen.
Det var liksom helt oannonserat, fast egentligen inte, för i efterhand kan man tänka tillbaks. Men det var framförallt helt nyhet för hon, den äldre damen, som har kommit hem från USA. Så hon svimmar ju först och sen blir jättearg. Och från att hon liksom typ hade älskat den här kocken och den äldre mannen, så var han ju världens äsål. Men det är därför han säljer huset sen. För han flyttar ihop med sin dotters bästis.
Ja, just.
Och då förklarar det ju mycket mer med hans relation till den här lilla flickan.
Mm.
Och det förklarar också varför han satt och åt flickans mat som var från mamman.
Ja.
Det var ju den kvinnan han älskade.
Just det.
Och, så han åt ju den här, det var så äckligt såg man. Vi gick ju knappt ens så tugga igenom den här short ribs. Hon var ju så att säga så rolig när hon pratade om, ja, jag vet ju om att mina short ribs är inte de godaste i världen. Men vad har ni gjort av dem då under alla de här dagarna som du har smygit över med lyxmat? Och då sa han, men jag har ätit upp allting varje gång. Det är ju bara för han älskar henne. Liksom.
Ja, exakt.
Så, och då gör man ju sånt.
Ja, väldigt fint. Det tyckte jag. Jag hann till och med bli irriterad på filmen. För att jag trodde att han skulle säga att han skulle gifta sig med den där tanten.
Ja.
Och jag bara, fan vad tråkigt. Alltså. Det kändes som en svindålig grej i den filmen. Så det var jättebra att det var jätteoväntat, tyckte jag. Jag blev också
Jag blev helt chockad. Det var ju väldigt så här, positiv känsla runt filmen att den hade en sån överraskning kvar i sig.
Verkligen.
För sen kom ytterligare en överraskning när allting förklarades runt mellandottern, hon och hennes matlagning och allting, tyckte jag. Det också liksom knöts ihop i slutet. Men jag tänker också att i väst då, framförallt nu, så hade ju inte alls gått hem med alltså en gubbe som var 65 eller 70. Nej. Skulle liksom gifta sig med den här 30-åringen.
Nej, exakt.
Det hade inte funkat. Ja, men liksom i Kina vet jag att man ser annorlunda på ålder. Det är ju liksom det som är otroligt värdefullt, otroligt viktigt liksom, och hedra de äldre och också alla beslut och allting liksom, och på jobbet och allt möjligt liksom, så har ålder en helt annan kulturell vikt och faktor än i Sverige i alla fall. Utan att vara expert så är det den bilden jag har i alla fall från Kina.
Ja, jag håller med.
Ah, ja. Absolut. Nej, men vad bra. Men det var, jag tyckte att det blev en ganska skön avslutning på filmskolans filmer. Och framförallt att den här filmen slutade med en sån hockeyklubba hook uppåt.
Exakt.
Den sista halvtimmen var ju filmens klart bästa och den verkligen tog liv i alla aspekter.
Verkligen en ljuspunkt liksom, på alla sätt. Den var hoppfull och jättefin.
Ja.
Jag verkligen håller med. Det kändes som ett väldigt värdigt avslut på den här filmskolan.
Ja, har du några mer funderingar runt den filmen som du inte har fått lyfta fram?
Nej, som sagt, alltså jag vet inte, det känns som att jag måste varit mer förkyld än vad jag trodde.
Ja, det är lätt hänt.
Trist, men jag känner verkligen, den här kommer jag nog se om någon gång i framtiden.
Ja.
För den, som sagt, jag tyckte den var så jävla snygg också.
Ja.
Så fin, och de här, hans maträtter, jag hade nog inte kanske velat äta alla. Och såg lite märklig ut, men jag tyckte det var så jävla snyggt. Och bara den typ, jag vet inte, grejen att liksom duka upp värsta liksom bordet, att allting var liksom så fint upplagt och allting. Det är ganska härlig bara tanke typ.
Ja.
Att det inte är liksom...
Det var som överflöd, det var som festmåltid varje söndag. Där.
Exakt. Och sen att det i den där världen, att de liksom inte brydde sig typ. Att de var, även jag tyckte det var härlig.
Mm.
Nice grej. Och bara så snyggt. Alltså så snyggt gjort. Den påminner mig en del om Chef.
Mm.
I... Inte bara i att han lagar mat och så, utan det är lite...
John Favreaus film.
Mm, precis, det är lite samma där. Att det är en,
jag har lite svårt att jämföra de här, men okej, okay, shoot. Ja, vad är det?
Med den här far- och barnrelationen.
Ja, ja.
Sen är det ju en annan aspekt i Chef. Liksom.
Ja.
Och sen i det här liksom att de enas i maten till slut och så. Även fast det inte alls är lika påtagligt i den här filmen, det är en annan dramatik liksom.
Ja, nej, men det är ju båda matfilmer och som sådan så är det ju såklart samma genre på det sättet. Chef är det ju lite mer att han ska finna sitt kall, sin riktiga gärning inom matlageriet. Jag tycker det kanske, ja, men det kanske mer jämfört med den här dottern igen då, att hon ska finna sig till rätta i det hon vill göra.
Ja.
Så ja, absolut, vissa så här krokar finns det här emellan.
Exakt, men också mest bara för att de här scenerna liksom, när han lagade mat kändes som den filmen. Liksom, det är samma, lite snabb och lite...
Ja.
Ja.
För annars så tänkte jag lite så här att du har, i och med att du gillar In the Mood for Love så himla mycket, du har inte alls den här samma nivå av mystik, relationsdrama och även foto förstås, en stor skillnad. Nej. Men det asiatiska, kinesiskspråkiga, det finns ju relationsdramatik i den här också.
Ja, men det,
och oförlösta känslor. Så jag bara tänkte så här, men det här kommer passa Måns bra.
Ja, ja, men det gjorde det verkligen. Jag tyckte det var jättehärligt också, bara hela världen och det, den kulturen är fascinerande, för den är ganska annorlunda. Sån asiatisk, kinesisk kultur känns som att den är långt ifrån
du har,
oss. Liksom. Jag har läst
kinesisk, Hongkong och framförallt japansk film tycker jag är superbra.
Mm.
Och sen har vi sydkoreansk film som du också ska
förkovra. Exakt. Ja, jag får jobba på det. Nej, men jag tycker den var svinbra den här. Och sen så var det konstigt att jag inte kommer ihåg någonting. Typ. Men,
så är det ibland.
Så är det ibland, exakt. Så att, nej, men det var en fyra för mig.
Ja.
Var det. Ja. Det var verkligen en höjdare.
Ja, härligt.
Mm.
Avsluta på så starkt. Ja, jag tyckte det var trea, stark trea någonstans där. Tre och en halv. Men nej, den nådde, åkade inte upp till fyra för mig. Men det var en väldigt bra avslutning jämfört med ganska många filmer vi har sett nu på sluttampen.
Ja, exakt.
Det har varit mycket så här politiska kontrasten. Filmer som jag tycker är kanske lite väl träligt.
Ja.
Men då har vi, nu har inte jag summerat alla filmer, men jag tror att det är någonstans mellan 45 och 50, om inte lite mer om man räknar in även alla kortfilmer vi har sett under den här resan.
Mm.
Så det är ju en försvarlig summa. Så att vi ska börja wrap it up hela poddsäsongen då, och till början med så skulle jag bara vilja höra, hur har det varit då att podda och sådär? Har du uppfyllt dina förväntningar, eller hade du förväntningar, och hur har det känts?
Det har varit jättekul tycker jag. Ja. I början så tyckte jag det var lite svårt.
Aha.
Och var lite nervös inför att låta korkad och inte kunna formulera de enorma tankarna jag hade.
Ja.
Och jag känner verkligen att jag var mycket sämre på det i början. Liksom. Så det är ganska häftigt att det har varit en resa på det sättet också. Jag är jättemycket mer bekväm med att tycka saker om film nu. Och det, jag vet inte om jag har sagt det i podden förut, men jag har tagit upp det förut, att det är väldigt skönt att ha ett helt subjektivt utlopp för det här filmtittandet. För det har inte riktigt varit tillåtet på själva filmskolan.
Just det.
Och jag har ju pratat med kurser och så, men det är lite annan grej att stå i en grupp och säga lite snabbt vad man tyckte om filmen direkt efter, liksom, än det här. Och alltså, jag har ju aldrig tänkt på eller pratat om film på det här viset.
Nej.
Och det är ju verkligen, det lyfter ju filmerna jättemycket.
Det var jättekul att höra, för det var ju precis det som man hoppades på egentligen. Och det är klart att du har blivit mycket mer van i situationen och bra på att uttrycka. Jag tycker att det har ju varit så hela tiden egentligen, men det är möjligt att det kanske var lite svårare precis i början när det var en ny situation. Det kommer inte jag ens ihåg, men jag tycker du är bra på att uttrycka vad du tycker. Väldigt bra skulle jag säga. Så det är superkul att du också känt så. Men har du haft någon nytta av det här poddandet när det gäller studierna då, tror du då?
Ja, den uppenbara anledningen är att det har fått mig att se alla filmer. För liksom, jag har missat vissa filmer och det känns meningslösa att liksom ta ikapp. Ja. Men med tanke på podden så har jag ändå kollat på dem. Jag är ändå glad att jag har sett alla filmerna nu. Jag tror att det hade känt lite trist att ha gått hela den här filmkursen och liksom bara sett hälften av filmerna, även fast liksom alla inte var jättebra.
Ja, men det är också
så förstör ju poängen lite.
Liksom. Precis, för det är liksom ett ögonblick i livet, i stunden. Liksom. Det är den här våren, då har man gjort de här studierna. Sen blir det väl antagligen helt andra studier till hösten och så vidare. Och så det kanske är liksom det här som är filmvetenskap för dig. Så att det är ju kul att kunna göra det helhjärtat. Sen hoppas jag ju lite att dels att se filmerna sen vi pratar om dem och så igen, att det liksom hjälper en att komma ihåg och få liksom infallsvinklar som kunde hjälpa till i de här kanterna och allting.
Exakt.
Ja, nej, men för min del så tycker jag att det har varit superkul att ha sånt här hobbyprojekt med dig. Det är liksom ett sätt att umgås som man har sett en gång i veckan och nu en majoritet av alla veckorna under hela våren. Supervärdefullt och kul tycker jag, och jätteroligt. Och sen har vi ju sett en hel del bra filmer. Men jag tycker generellt sett så har jag väl varit lite besviken över vilka filmer som ändå blev slutlistan. Hade nog hellre velat sett fler sådana som man verkligen var sugen på sig själv och mer kända filmer, mer liksom etablerat viktiga filmer att se.
Ja, men exakt, lite mer hörnstenar än bara
liksom
slumpmässiga exempel ibland, känns det som att de bara
tar något liksom. Vi ska inte gnälla mer på fakulteten här, men det känns lite som att det skämtas lite om att ja, men kultursverige är så vänsterinriktat, vänstervridet, och men egentligen tänker man sig, ja, men Stockholms universitet, det är liksom solid, det är ju akademins högborg och bland andra universitet, Uppsala och andra, men så det är ju bara skitsnack att folk pratar om det där, men jag tycker att det blev nästan lite komiskt ett tag när det var film på film på film som var likriktad, om man säger så. Kändes det så.
Ja, verkligen.
Och sen även när det gäller lite äldre filmerna då, så till exempel när vi fick se en film noir, och då var det liksom inte ens i närheten av någon som man känns som en riktigt så här tung, viktig genre, liksom du vet, erkänd viktig film noir liksom, bland de som finns. Ja, men då hade de lyckats hitta en kvinnlig regissör som det typ fanns en av under hela 40-talet där då. Och så fick man se en film som vi till och med kan ifrågasätta om det är en film noir.
Exakt. Liksom, ja, den så var inte bra överhuvudtaget heller.
Nej, den var inte superbra liksom. Någon annan sammanfattning jag har i huvudet är väl att de här första orienterande första fjärdedelen, när det var väldigt blandat och även i årtal och typ av film, var mer roligt faktiskt så som det var där i början, för det var liksom snabba bud, ändrades på film, olika filmsorter mycket mer. Och sen kan jag tycka att den första tredjedelen med de allra äldsta filmerna var klart intressant, skulle jag vilja säga. Var lite mer besviken av del två då, som vi har kallat den då, när vi börjar med de allra äldsta filmerna och stumfilm då. Men sen del tre och fyra tycker jag att det blev liksom
ja, nej, men jag håller med, det har ju varit lite i, alltså, halvdant utbud.
Ja, men så är det. Målet med det här var ju inte att ni skulle få en jättebra lång lista med bra filmer som ni ska ha sett, utan ni ska ha
så
ni har pratat om olika ämnen och olika saker ni ska lära er för objektiv analys av film.
Exakt, roligt. Jag snackade med en kursare om det här faktiskt igår, om att Gertrud som vi såg, som var den förstörde typ hela min vecka, kände jag när jag hade sett den, för den var så jävla tråkig.
Ja.
den föreläsningen efter, alltså det var typ de intressantaste 2 timmarna i mitt liv. Just om film. För att liksom, han visade massa olika sätt som man kan analysera film på. Det kändes verkligen som att han visade bredden av vad filmvetenskap kan vara på ett så jävla coolt sätt. Att den filmen, jag är ändå glad att jag såg den nu liksom.
I perspektiv.
Exakt, i liksom hela i den kontexten. Exakt, så att för mig har det ju varit lite mer än så liksom. Så jag är väldigt nöjd och glad.
Men vad tyckte din kurskompis? Höll hon med eller?
Ja, han tyckte precis samma sak.
Ja.
Så det var...
Så ni, men också att han inte gillade filmen då eller?
Ja, exakt.
Okej, okay, ja men då ni enades i det. Ja,
precis.
Ja, men jättebra. Ja, men så det var kul. Och som brukligt är med Shiny-podden och de olika säsongerna så brukar vi ju gärna dra ihop en liten topplista.
Mm, alltid kul med en lista.
Ja, precis. Och det ska vara lite av i våra DNA här nu då i Shiny-podden. Så att efter ett tag så vi pratade först om att vi skulle ha en topp 10-lista, men sen så insåg vi det att vi kanske ska hålla oss till topp 5. Ja. Så vi har varsin topp 5-lista. Och då upplägger så att du kör din femma och jag kör min femma och sen går vi ner till våra respektive ettor. Och vi har ingen aning om vad den andra har skrivit upp, så det kan bli massa överlapp eller inga överlapp. Det är spännande. Jag har ju mina gissningar över vilka filmer du har tyckt var bäst och så. Och kanske vice versa. Men jag kan ju tillägga direkt att jag har valt att bara ta filmer som jag inte har sett förut. Sen kommer jag kanske som i extra hedersomnämnande efter listan kunna säga de bästa av dem som jag har sett om under filmskolan.
Mm, just.
Så har jag valt. Vad har du gjort för någon lista då?
Jag har bara valt. Jag tog de som jag tyckte bäst om. Jag gick väldigt mycket på känsla bara.
Ja.
Jag skrev upp alla vi sett, tittade på dem och så. Snickrar ihop en lista.
Precis, exakt så har jag också gjort. Att jag har tittat på filmtitlarna och sen sett vilka som jag vill ha med.
Mm. Ja, men exakt. Man känner ju jättetydligt. Ja, den där. Inte den där.
Nej.
Ja, men så det är liksom. Och sen började man göra ett litet intellektuellt urval i slutet, tyckte jag.
Ja.
Liksom fila ner det till topp 5 och den interna ordningen.
Hur många hade du då på din bruttolista?
8 eller 9 tror jag ändå det blev. Men det är några kortfilmer också, det känns lite svårt.
Ja, det blir som en egen grej nästan. Va? Ja, delvis så. Jag hade väl 7 till slut då, som jag valde på, av som var nya tittar för mig. Men hur var det? Hade du sett någon av filmerna från filmskolan tidigare överhuvudtaget, eller?
Ja, Top Gun.
Ja, den var det, ja, precis.
Och Sameblod också.
Ja, det hade du sett också. Mm. Okej, det fanns några hos dig också. Okej, men då drar vi igång då. Vad har du på plats nummer 5 då?
Matryck man kvinna.
Ja.
Blev femma.
Ja.
Behöver inte säga så mycket om.
Nej, vi har just pratat om det.
Ja, exakt. Mm. Du då?
Ja, på min 5:e plats så kommer La Jetée.
Mm.
Den korta, relativt sett korta science fiction-filmen från tidigt 60-tal. För att jag var så otroligt glad över att äntligen se den. Det har varit så länge gått och varje gång man kommer på den så har jag liksom men jag borde ha sett den redan. Det var en sån blind spot som fylldes för mig, plus att den är så omtalad ofta, och den här remaken
12 Monkeys,
den måste vi se också. För den har inte du sett, tror jag.
Nej, precis. Ja, men det var den var shortlistad för mig.
Ja.
Den var svinbra, tycker jag också.
Okej, det var den. Nummer 4 då.
Nummer 4 blev Top Gun.
Okej.
För den tycker jag så jävla bara perfekt typ actionfilm. Alltså den är verkligen jag tycker den är så härlig på alla sätt. Jag kan tänka på den och bara bli glad.
Ja.
Liksom. Och jag tycker inte det behöver vara mer än så.
Ja.
Egentligen. Den är cool och härlig.
Ja. Och egentligen så hade nog filmskolan bara en enda sån film som var en ren underhållningsfilm. Mm. En ren Greta-film.
Ja, exakt.
Hon var ju här som gäst. Det var ju så himla härligt att höra hennes inställning till film. Det var något hon måste lapa i sig och lära sig mer. Okej, men det var ju bra val. Men den hade jag ju sett tidigare, så den var inte med på kandidaterna här. Min nummer 4 är Sherlock Jr.
Mm.
Buster Keatons stumfilm från 20-talet någon gång. Om Sherlock Jr.
Ja.
Och, jag har ganska nyligen sett min första Buster Keaton-film, då, den här The General. Såg jag nu under våren i samband med att jag och kompisarna poddade om våra egna Sight and Sound-lister. De 10 greatest movies of all time.
The General heter det så.
Ja, The General är en annan Buster Keaton-film som fanns. Och som Carl hade med på sin Sight and Sound, och då ville jag se den. Så den har jag sett. Så det var liksom en ny discovery för mig. Och så nu fick jag se min nummer två sån. Och jag tyckte att han förtjänar att vara med på en sån här lista.
Mm, nice. Ja, men jag håller med. Den var så himla också. Håller jag med om. Min 3000 stjärnorna. Den tyckte jag också.
Vilken film var det?
Daisies.
Ja, ah, Daisies. Den, du kastade in det svenska namnet här plötsligt.
Ja, sorry. Ja. Men Nya vågen. Ja. Den samma där. Jag tycker den är så härlig bara. Mm. Och jag och min kursare Ylva satt bredvid varandra. Det var typ en av de få filmerna som vi faktiskt satt bredvid varandra i bion. För att vi alltid kom... Vi kom aldrig samtidigt till skolan och någon kom sent. Och, så. Ja. Och vi båda satt och fnissade typ hela filmen. Och var helt... over the moon efteråt. Ja. Och höll med varandra. Så det var så jävla härlig upplevelse bara. Och ja. Skön stämning. Så fin och rolig. Den var väldigt ny för mig också. Jag har inte sett någon sån där film förut. Liksom. Det var helt... Det var bara...
Ja. Sorry.
den visade liksom vad... Ja, men också så här vad film kan vara. Liksom.
Ja.
Det var väldigt härligt.
Ja, precis. Väldigt så här, absurdistisk. Och det var ju väl inte fransk film, utan det var ju den här tjeckiska nya vågen. Och långt ifrån den franska nya vågen som var sån här arty-farty, stela franska snubbar som tycker att de är mer konstnärliga än de kanske är.
Exakt. Men den är ju väldigt lättsam. Vad härlig.
Ja. Och på tredje plats har jag också Daisies.
Mm. Vad roligt.
Samma. Ja. Nej, men för att jag var nog lite så här chockad när man hade sett den och kunde inte riktigt ta in den med en gång. Så att eventuellt så kanske inte lät lika positiv under poddningen av den som jag sen har tänkt på filmen efterhand. Och liksom den har vuxit i huvudet och känns som en av dem som sticker ut från den här högen av 45 filmer eller vad vi nu än har sett. Då.
Mm.
Så att jag tycker att det var en favoritfilm. Den är galen.
Ja.
Men det är en sån typisk film som man absolut skulle kunna se om. Faktiskt.
Ja, verkligen. Det känns också som en film som jag på ett jobbigt filmstudentsätt skulle kunna tipsa alla mina kompisar om.
Ja, det finns en stor risk med det där. Du vet hur det är. Du börjar tipsa någon så kommer de bara bli missåtna.
Ja, jag vet.
Besvikna. Ja, vilken har du på två då?
A Man Escaped.
Oh.
Hade jag. Bresson.
Bresson, ja, den är ju stark.
Ja,
jag hade ju sett den tidigare, vet du.
Ja, just det. Men den tyckte jag var så jävla cool bara. Och det här psykologiska narrativet. Att man liksom är i honom på något sätt. Liksom.
Ja.
Och bara, jag tyckte det var väldigt cool. Ja, coolt sätt att göra film på. Cool film, helt enkelt.
Ja. Den är väldigt stringent och väldigt disciplinerad i hela sitt genomförande.
Mm.
Ja, nej, men på andra plats har jag Körkaren.
Okej.
Det är ju fascinerande film. Stumfilmsera och specialeffekterna.
Mm.
Storyn. Komplext. Karaktärsstudie.
Avancerad ganska, på många sätt.
Liksom. Ja, avancerad på alla möjliga sätt skulle jag säga. Och snygg som mattan trots att man ser att det är en jättegammal film och det är liksom ingen skärpa i någonting. Men den på något sätt har vuxit i huvudet lite, skulle jag säga.
Ja, jag tänker nu, jag tror att dens... Liksom, om jag såg om den så tror jag att jag skulle uppskatta den mer nu efter filmskolan. Jag tror inte jag var redo riktigt för den.
Nej, det är möjligt.
Mm.
Ja, okej, okay. Nej, men det allting är ju lite så här, topp fem, det är lite hugget som stucket. Det blev den här ordningen när jag satt och gjorde listan här innan poddningen. Jaha, så vilken har du som nummer ett då? Din favoritfilm från alla vi har sett.
Det är nästan så att du får gissa. Men...
Ja, ja, jag vet
att alla vet exakt att det är In the Mood for Love.
Ja.
För den, jag bara kände liksom, typ från första början att det var en femma liksom. Alltså det var så fort jag satt. Alltså jag behövde liksom inte ens se klart den för att bara fatta. Alltså, jävla bra film alltså. Det är dels så jävla snyggt foto. Och den här kärlekshistorien tycker jag är så fin. Den är bara så jäkla bra. Det var också den
så träffar rätt i ditt liv, i din ålder och din... själsliv, talar inte dig. Så,
exakt.
Ja, jag förstår det. Och det hade jag gissat på också, att det var den. För den förstått. Du har redan sett om den dessutom.
Ja, precis. Den var lika stark den här gången också. Jag skrev min första tenta om den och även, det känns som att det är så här... Ja, det kommer nog vara del av livet.
Mm,
som en stark film från när jag var 20 liksom.
Ja.
Det är fint.
Helt rätt, och så ska det vara.
Mm.
Nej, så att jag etta på min, det kanske är svårare att säga för dig.
Verkligen, jag har typ ingen aning.
Nej, eftersom jag också, du kanske inte vet 100% vilka jag har sett och så tidigare. Det har jag i och för sig nämnt, men det är svårt att komma ihåg. Nej, men av dem jag inte har sett som jag ändå tyckte kändes som starkast nu, och det är ytterligare en film som jag länge gått och så här, du vet vart, störd över att jag inte har sett och så. Ja. Jag missade att se den på 80-talet när den var aktuell, 87. Det är Himmel över Berlin.
Mm. Ja.
Och jag tycker att den, trots sin... att den ska vara så här fin i kanten och poetisk och allt det där och filosofisk, så har den någonting faktiskt. Och den går för mig inte över gränsen att vara arty-farty och skitnödig, utan den träffar mestadels rätt med det mesta där. Och jag fascineras av filmen ganska mycket när vi pratar om den på podden. Och sen ytterligare några dagar senare så skrev jag ju om den på min blogg, och då var jag ännu mer... Då hade jag hunnit landa lite mer, och jag var ännu mer så här positiv och gav den 4 av 5.
Mm.
Så det är högsta betyget jag har gett här nu under den här resan. Så att, ja, jag gillar den.
Ja.
Den var härlig. Har du några bubblare att förtälja om?
Inga egentligen. Jag tänkte också på den där faktiskt, Himmel över Berlin.
Ja.
Den, alltså den är också, jag tänker fortfarande på den, känns det som. Och den blir liksom bara större och större typ.
Mm. Peter Falk var ju med där också för övrigt. Som...
Ja, precis. Jag hade ju inte riktigt någon relation till honom. Nej. När jag såg den. Men det är också en sån film som jag tror att jag skulle kunna se om och uppskatta mycket mer än när jag såg den första gången.
Ja.
Jag var inte riktigt mogen för den. Men nu har du sett The
Princess Bride, så vet du vad.
Exakt.
Åtminstone därifrån.
Ja, precis. Men så den var ju nice. Men inga andra riktigt som var...
Nej. Mina två bubblor, för jag hade 7 egentligen. Mm. Det var då Eat, Drink, Man, Woman, för den starka avslutningen som jag pratade om idag. Och sen var det då också en film som var jättesvårt. Jag ville egentligen haft en topp 6 då.
Ja.
För Eat, Drink, Man, Woman var liksom en bit bort faktiskt, då om man jämför. Men det var den här Das Kabinett des Dr. Caligari.
Mm.
Tyckte jag var så cool med sin style och sin...
expressionismen.
Ja, exakt. Mm. Och samtidigt så tänkte jag efter lite så här, ja, men vilken av de här är det som jag mest troligt skulle se om då, så kom de andra före liksom, helt enkelt. Det kanske är så att den här Caligari-filmen, liksom, man har sett den en gång så vet man vad det var för något.
Ja,
men det var en häftig filmupplevelse, tyckte jag ändå.
Ja, jag håller med.
Ja. Så det har jag. Och sen så tänkte jag ändå ge till dem väldigt snabbt utan kommentera de topp av de filmer som jag hade sett sen tidigare.
Mm.
Eller kan kommentera lite kort om varje. A Man Escaped, som jag sett tidigare och var ganska missnöjd med och nu tyckte var mycket, mycket bättre. Mm. Jättekul få känna den känslan. Tokyo Story, som jag också har sett tidigare i decennieprojektet och som jag nu tyckte var, kanske förstod ännu ett snäpp bättre. Det är ju, Carl hade med på den på sin Sight and Sound topp 10 filmer. Bästa genom tiderna. Jag tycker absolut att den kan platsa där. Den var inte med på min lista, men den är den typen av film. Top Gun, som jag nu har sett för typ tredje gången. Andra gången under nyligen då, för att man såg ju om den innan jag såg Maverick.
Mm.
Och hur den känns som att den blir bättre och bättre varje gång är ju positivt i sig. Easy Rider såklart, eftersom du kommer ihåg att jag var så positiv över den. Också 4 av 5. Som jag hade väldigt skumma minnen av när jag såg alldeles för ung antagligen. Typ din ålder eller runt det.
Ja.
Men nu tyckte jag att det var ju så här. Och sen till slut då, en film som var med på min Sight and Sound. Topp 10 bästa filmer genom tiden. Sunrise, A Song of Two Humans.
Ja, just det.
Som den starka upplevelsen jag såg den i någon perfekt tillfälle. Med perfekta förhållanden och perfekt mottaglighet och mindset och allting. Jag såg den första gången när hon var så otroligt stark. Det var absolut inte lika stark upplevelse nu. Men jag kommer liksom ihåg. Det resonerar från den förra upplevelsen som är fortfarande väldigt högt upp för mig.
Ja, nice. Jag hade några hedersomnämnanden som kanske lite oväntade. Den här...
Berätta.
Apropå Denise, hade jag.
Ja, den här kortfilmen.
Exakt, den är lite märkliga. Den tyckte jag var så härlig. Och den har jag också tänkt på att den var...
Ja, jag gillar den också. Håller helt...
Nice. Och sen Meshes of the Afternoon tyckte jag var så pass...
Kortfilm.
Exakt, kortfilm. Så exakt, det är lite därför de inte var med heller. För att det är svårt att liksom jämföra dem med en riktig film. Liksom.
Och den var nästan lite nära Daisies i vissa aspekter.
Ja, exakt. Surrealistisk och väldigt... enigmatisk och jag har funderat mycket på den och pratat om den med kursare och grejer. Den känns
det är som en blandning.
Tänkvärd och nice.
Det var en härlig kortfilm också, en kvinna som gjorde den tillsammans med sin man där i Kalifornien. Det är som en blandning av Daisies och Lachete.
Ja, va? Verkligen. Ja. Nice stämning. Och sen M tyckte jag var väldigt bra. Men den har lite...
Fritz Langs.
Ja, precis.
Hemsk film.
Ja, men bra. Men jag tycker den har liksom vissa grejer är för dåliga med den. Ja. Den platsar inte riktigt. En dålig pacing och lite annat.
Absolut, jag kommer ihåg. Bra början, svag mitten. Väldigt bra slut.
Ja, precis.
Ja, men precis. Och då finns det något som failar lite då.
Ja, exakt. Men det är väldigt kul att göra en sån här lista, tycker jag.
Ja.
Att faktiskt liksom tänka över vad vi har sett, vad jag tyckt om med det, vad, liksom, vad, i relation till de andra och att fundera på det här att... För det blir oundvikligen att man... Eller jag i alla fall, särskilt när man gör den här listan, att jag jämför dem i kontexten, såklart. Med de andra filmerna vi har sett och så här. Och väldigt kul att... Alltså, aldrig gjort förut heller.
Nej.
En topplista på det här sättet.
Men vad kul, för att du kommer vara hjärtligt välkommen att vara med på mer poddning om det passar sig och det finns tid och det finns ett ämne som vi båda vill podda om etc. i framtiden. Och då är det är alltid en topplista som avkrävs.
Mm.
Så att det tycker jag är roligt.
Det är bra.
Och det är kul att höra att du också tycker det.
Ja,
Nej, men som sagt... Superkul att köra det här projektet med dig. Nu vet man lite mer vad filmskolan är. Nu ska jag snart få tillbaka den stora läroboken som du har lånat av mig under våren, va?
Precis.
Ska jag få själv sitta och läsa om filmerna lite mer i detalj. Försöka lära mig själv någonting. Du har några andra läroböcker också. Vad ska jag göra av dem då?
Ja, men det har jag tänkt på. Vi har en antologi med alltså en typ essäsamling som är jätteintressant. Den kanske jag har kvar ett tag.
Behåller ett tag, ja.
Exakt, innan jag säljer. För det är kul att bara slå upp och läsa en. Alltså, som jävla lyx ju att få serverat en hel bok full med jättesmarta texter om film.
Ja.
Som man blir smart av.
Jo, så här. Ja, du har ju sett de här Roger Ebert-böckerna jag har med tre jättetjocka med... massor med sådana här recensioner från honom. Jag tycker det är otroligt njutbart att läsa hans. Han är fantastisk också. Då är det mer recensioner ju. En sån. Det är inte supersubjektivt. Han är ju ändå old school journalist. Eller var. Han lever ju inte längre. Man skriver ju Chicago Tribune, tror jag. Och, så då är det lite mer den objektiva bedömningen. Men det är ändå väldigt subjektivt. Det är väldigt personligt det han skriver. Så jag gillar dem. Ja. Ja, nej, men det här var så, säsongen. Ja. Det här var content vi hade att bjuda på.
Exakt.
Har vi glömt någonting? Är det något mer du vill tillägga? Gör någon shoutout?
Ja, shoutout Bo Florin som var min bästa föreläsare. Ja. Fantastisk, jättebra, svinsmart och han var också klädd i sån här grå ylle kostym med väst till och med.
Okay.
Det är så jäkla bra så här.
Tredelad.
Ja, exakt. Ja. Fantastisk universitets föreläsare, lektor stämningen liksom.
Super nice.
Väldigt bra och alltid så här, jättebra föreläsningar.
Ja.
Fantastisk.
Och vilken del av kursen
det var tredje delen så att mellan 30 och 60.
Ja. Vad roligt.
Ja,
det är otroligt inspirerande. Jag kommer ihåg från egen del när jag pluggade Uppsala att man hade de bra lärarna var ju så stor skillnad.
Ja, men verkligen. Det är ju härligt att liksom alla lärarna bryr sig om film såklart. Det är ju det de jobbar med och forskar med. Men jag tycker han förmedlade det på ett väldigt fint sätt och väldigt bra.
Ja.
Man fattade liksom vad storheten i det ligger. Liksom.
Ja. Jättekul att höra. Jag tycker också att vi ska tacka till våra gäster. Vi hade ju med Carl och vi hade med Greta och sen Sofia. Och det var väl de gästerna som var den här terminen, tror jag. Superkul att ha dem här. Och vi ska tacka alla lyssnarna och som har skrivit in kommentarer på min filmblogg, Fripps filmrevyer. Jag brukar ju länka till till det inlägget då från poddavsnittet också i show notes. Där kan man gå in och skriva kommentarer eftersom det vi inte har poddavsnitten på någon webbsida så att säga. Så det uppskattas och vi har läst alla kommentarer och så. Vi har inte varit jätteduktiga på att kommentera alla kommentarerna här i podden. Nej. Men det får vi bli bättre nästa gång kanske. Okej, okay, men då wrap it up. Och då ska jag avsluta med att nämna lite för de lyssnare som hänger med på nya äventyr de närmsta 2 veckorna. Då är det nämligen så att om en vecka så blir det Shiny-podden special igen. Och då är det jag och Niklas som ska podda om bästa LP-skivorna eller albumen från 1973. Mm. En helt ny grej, ja, i Shiny-poddens historia. Vi ska helt enkelt prata om de 10 favoritalbumen från det musikåret. Då, prata musik, ja, prata album, prata topp 10-lister.
Exakt, 3 bra saker.
Det är 3 bra saker. Och det sker på måndag om en vecka nu från och med att det här avsnittet släpps ut. Och sen då, om 2 veckor från idag, så återkommer jag och Carl med säsong 13 då, Coen-bröderna. Där vi har en Coen-bröderna-film och en film till då som vi poddar om i varje avsnitt. Och vi kommer hinna med 2 till avsnitt innan det blir semesterbreak. Och sen återkommer vi med andra halvan av den säsongen till hösten. Och nu glömde jag ju presentera, för vi har redan spelat in jag och Niklas. Och jag har glömt att presentera Coen-bröderna-filmerna som ska vara om 2 veckor från och med idag. Så därför tänkte jag ta chansen att säga det nu.
All right.
Så att då om 2 veckor så ska vi prata om Oh Brother Where Art Thou från år 2000. Det är med Bröderna Coen, såklart. Och den filmen vi har valt ut att vara companion till den är Jim Jarmusch, film från 1986, och den heter Down by Law. Så båda filmer handlar om figurer som är på rymmen från fängelser. Och det finns säkert fler likheter och knutpunkter och olikheter, och det får vi prata om jag och Carl då om för lyssnarna om 2 veckor.
Just.
Så är det. Okej, okay, men det är allt. Tack för idag.
Tack så jättemycket.
Vi gjorde det.
Ja, vi klarade det. Jättekul.
Ja.
Tack.
Ha det bra. På återhörande. Ja. Hej, hej.
Hej.